Välkomna till simpodden Hultén och Jansson, nummer 27 i ordningen. Av alla dessa 1000 poddar som vi ska spela in är detta idag. Och Jansson, välkommen till vår podd. Hur är läget idag?
Tack så mycket. Läget är bra. Det är ett ganska så intensivt snöfall utanför. Jag befinner mig i Sysslebäck i norra Värmland.
Och det är så att vi idag ska snacka om till exempel det här med SM-konceptet som vi har varit inne på både på simma och i snack här på podden tidigare. Vi ska snacka lite runt våra OS-simmare. Det har ju hänt väldigt mycket i helgen. Sara Sjöström ständigt i blickpunkten för vårt snack naturligtvis. NC2A står för dörren under den här månaden och så ska vi väl titta lite omkring oss i världen vad som händer fötter av vad som händer på andra ställen än bara just där det står och gräver svenskar. Ja, tävlingar i helgen var det ju och om vi ska titta lite på det inledningsvis så var ett gäng simmare ner, Marseille simmade. Vi hade simmare som var över i Orlando på amerikanska GP. Och sedan i Sydney i Australien finns det ju några svenska simmare som är baserade. Vad tycker du, var börjar vi någonstans, Jansson?
Vi börjar borta i Australien tycker jag. Mm. Där vi har ju sett Jenny Johansson i vattnet och vi såg också Michelle Kohlman till exempel med i vattnet. Och de gjorde det ju väldigt bra. Michelle på 100 frisim, dryga 54. Och Jenny och Kayle upp på både 150 meter bröstsim. Mm. Men jag saknade Michelle på 200. Hon skulle ju ha simmat det på söndagen, men jag har inte någon koll på varför.
Ja, hon simmar ju 400 i försöken. Var det dag nummer 2 och så simmar hon 100 ryggsim. Simmade aldrig final på 400 och så skulle hon simma 200 också. Men som sagt, det var som du sa att där fick vi aldrig uppleva henne. Möjligtvis att vi får ett besked här under sändningen så att säga.
Jag saknade det för det hade varit spännande att se om hon kunde göra ett nytt lopp i nivå med 1.56 som man hade senast för att vi ska få ihop den här lagkappen så småningom.
Mm. 1.56.07 som ger henne en riktigt bra placering på världsbästa listan innevarande säsong. Hon är ju, om jag inte har helt galet för mig, femma just nu på den här världsbästa listan. En lista som leds av Katie Ledeck i USA, 1.54.43 sekunden eller 1.05 före Sara Sjöström. Och sedan så var det två simmerskor från just de här tävlingarna i Sydney. Emma McKeon och Brant Barrett. Bägge två med 1.55 som ligger 3 av 4. Och så Michelle på en femte plats. Två svenskor bland de fem bästa. Det känns ju ändå ganska bra, eller hur?
Det är ju jättebra, även om det nu är tidigt i säsongen. Och det kommer att simmas en hel del spännande lopp under de närmsta 2 månaderna. För vi går ju in i en sån period där många länder har sina OS-uttagningar och viktiga tävlingar för att kvalificera sig till OS. Men när man är nere på de tiderna som Sara och Michelle är så blir det ju inga... Det blir ju inte en drös simmare som simmar fortare än 1.56. Så att de kommer att hålla nivå ganska bra länge. Jag skulle tro att Michelle kanske går in i ett OS med 10-12 plats på 1.56.
Mm. Bakom sig har ju Michelle och Katinka Hosso precis som har gjort 1.56.3. Vi har fransyskan Bonnet och sedan så har vi två starka kort på 8-9 plats. Holländskan Femke Hemskerk och naturligtvis Melissa Franklin från USA som på något sätt inte har tagit det där riktigt avgörande steget fram på frisim. Varit bra på ryggsim men hon borde ju vara topp 3 egentligen på 200 frisim också, Melissa Franklin.
Ja. Ja, hon får ju försöka och simma riktigt fort om hon ska vara med i USA:s lag också när det så småningom blir dags. Så att ja, så det var Australien.
Ja, det var Australien det och där var ju så också att vi hade någon svensk till i vattnet där och det var Isak Eliasson som hade 51,50 på 100 frisim och kom långt tillbaka. Han gjorde ett juniorrekord i början på året på 50,08. Nu rasade han många placeringar och hade alltså 51,50. Det gick inte lika bra för honom där.
Nej, men det kan ju vara så enkelt som att i den här nya miljön och lite annorlunda sätt att träna så kanske han är väldigt belastad kroppsligt och då kan det slå hårt på ett sånt här lopp.
Hur tufft är det att byta träningsplats och hur lång tid tar det att komma in i det? Har du lite känsla för det?
Ja, alltså det tror jag är väldigt, väldigt olika beroende på hur stor skillnad det är. Om du går från ett program som kanske är väldigt aerobt baserat till ett program som har väldigt mycket övervikt när det gäller då anaerob eller simning i högre fart och kanske mer styrketräning, då kan det ju ta ett år. Jag menar, vi har ju haft duktiga europeer som har åkt till amerikanska universitet och haft jättesvårt. De har liksom, en del har ju till och med vänt hem för att det har inte fungerat. Så det är väldigt individuellt, så man får vara varsam.
Och det är viktigt som sagt var att lyssna på sin kropp hela tiden när man ger sig in i någonting sånt här så att man inte kör sönder sig. För den erfarenheten har vi väl att det finns en hel del som mycket väl kan tänkas och ja, gå på lite för mycket inledningsvis i den här typen av program.
Ja, visst, det ligger i sakens natur att man vill ju. Alltså, man vill ju försöka göra något bra. Så att, ja.
Ja, så är det. Det var, ja, vi ska väl nämna att han hade en 57,61 på 200 frisim också, Eliasson, och var långt ifrån sitt personliga rekord på 1,50. Så att det var ingen bra helg för
Nej.
honom.
Men det, Bosse, stödjer lite grann min tanke att han är hårt belastad. För är det någon distans det slår igenom våldsamt på, då är det ju de här 2-minutersloppen. Alltså när man har sådana arbetstider som man ska ligga nära max. Och man spjälkar, alltså bildar mycket mjölksyra och så är man inte fräsch för det. Och då blir det tungt. Så låt oss hoppas att det är en sån enkel, om man så får säga, förklaring.
Ja. Sen så hade vi några simmare som var i Orlando i varma Florida och simmade där på de amerikanska GPT-tävlingarna eller vad det nu heter Arena Pro Series, någonting ditåt, det som hette GP tidigare. Och då hade vi med oss i damernas 200 frisim, Henriette Stenqvist, eller som hon heter, Joanne i USA. Hade 2,01 och 80 i försöken och på samma nivå i finalen sedan. Vad säger vi om 2,01,80 kontra vad vi har sett i övrigt i Sverige?
Ja, hon är ju då sekunden lite drygt långsammare än Ida Marcovargo som har varit tjej nummer 4 så här långt i år. Så det är klart att det hade varit önskvärt att hon hade varit lite längre fram, ner mot 2 minuter. Det här loppet är ju också intressant om man tittar på att hon simmade ju 200 yards här i 25-yardsbassäng för några veckor sedan och då gick hon 1:45,32 och med de där traditionella omräkningstabellerna så skulle ju det peka mot, jag tror du skrev 1:56,9 på simma i kortbana på 200 frisim och i så fall så skulle man ju landa runt 2 minuter i långbana. Men jag tror med dagens vändningsteknik och så, vi har nämnt det här också förut, och undervattensarbete så får man lägga på lite på de här omräkningstabellerna. Så jag misstänker att det speglar hennes nivå nu.
På 200 frisim för damerna hade vi också Stina Gardell i vattnet. Stina som har varit inne i 4x2-laget som fjärde tjej tidigare och hade 2,04,55 i försöken och 2,03,17 sänkte sig alltså med 1,3 sekunder till finalen. Och var då dryga sekunden efter Stenqvist på 200 frisim. Gardell också i vattnet och simmade 200 meter medley till exempel under de här tävlingarna och gjorde det på 2,15. Vad har vi att säga om Gardell just nu?
Ja, funderingen är ju vad hon ska ta till för att utveckla sig och ta ett kliv till. Jag upplever att hon är lite grann nu varit cementerad på en viss nivå, och det är ju, hon är ju inte unik på det sättet. Det är ju väldigt vanligt att man kommer till en viss nivå och sen så krävs det oerhört mycket för att upprätthålla nivån och svårt att hitta nycklarna för att ta ett kliv till. Det speglar väl hennes kapacitet som hon har visat de senaste åren kanske i en träningsfas.
Ser här att just på 200 medley där Stina vann B-finalen i Orlando, där hade hon för detta Europamästarinnan i just 200 medley i kortbana Teresa Michalak, tyskan, bakom sig med sekunden. Så att det är fler som har lite tungt just nu kanske.
Ja, det är ju en träningsfas för de flesta.
Mm. Sedan så hade vi simmar som var i Marseille och tävlade på, ska vi kalla det franska GP, som är en, ja, de byter ju namn på de här serierna. Just nu är den här serien lite annorlunda nere i Frankrike, men där var ju till exempel Sara Sjöström i vattnet. Under söndagen simmar hon 50 frisim och 200 fritt. Vad tyckte du om de två insatserna?
Ja, det var ju lite långsammare än det var i hennes simningar i december och i början på året, om jag inte helt har tappat minnet. Men hon är ju stabil på en hög nivå, väldigt stabil. Ja, det finns ingen annan kommentar än att jag tror de har kontroll på både tränings- och tävlingsprocessen.
Hon fick ju stryk igår på 50 meter frisim. Hon ledde ju världsstatistiken innan helgen på 50 fritt, men fick på tafsen av brittiskan Francesca Fran-Halsall som slog henne med 3/10. Vad kan det betyda i framtiden här?
Nej, men hon fick ju stryk av en av medaljkandidaterna när vi kommer till Rio. Hon tror jag är oerhört inriktad på att försöka ta hem en brittisk medalj i samband med olympiska spelen.
Mm. Hälsa som har varit uppe på podiet och plockat medaljer tidigare, senast tillsammans med de två australiensiska systrarna Kate och Brant Campbell.
Ja, ja.
Det är intressant också att se hur det går för Erik Persson, bröstsimman, och lite småfuskande i medley också. Vi tycker att han har haft en fin säsong så här långt.
Ja, han gick väl 2:12 och några delar nu på sin huvuddistans 200 bröstsim. Och det är ju också väldigt stabilt. Det är ju inget ovanligt att man ser bröstsimmare när de är i träningssäsong så att säga, att komma långt över sitt personliga rekord. Så att jag vidhåller det vi varit inne någon gång på förut. Han är en potentiell finalsimmare i Rio.
Du säger det?
Ja.
Att,
han är i utveckling, tror jag.
Alltså vad man möjligtvis kan tycka ibland är att några av de här simmarna, de simmar, de har förmåga att blanda loppen och tävlingarna, men en del simmar väldigt mycket samma lopp alltid. Hur reagerar man på det, som till exempel nu Erik Persson? Det är väldigt mycket 200 meter bröstsim. Finns det chans att man på något sätt tävlar i sönder skallen på det? Fysiskt tror jag inte det är några problem, men tävlar man för mycket på en gren till exempel?
Jag tror ju att det i det här fallet, precis som i många andra fall, finns två sidor på det här myntet. Å ena sidan tror jag det är väldigt värdefullt att tävla ofta på sin distans, öva sig. Om vi tar bröstsim, som handlar om att verkligen hamna rätt i antalet armtag och alltså frekvens och så vidare. Att verkligen lära sig. Det är den ena sidan av det. Sen klart får man ju vara observant på att det du är inne på, för det är ju delvis den andra sidan av det, att det kanske blir en mental påfrestning och så att det, men det borde man som tränare och aktiv, tror jag, ha koll på, och då gör man väl något uppehåll Sara brukar ju blanda lite distanser hon ibland och hoppa över sitt 100 fjäril. Det kanske är av det skälet. Jag vet inte, men det kan vara så.
Hon har ju ett väldigt brett spektra och kan simma väldigt mycket naturligtvis. Så han är lite annorlunda med Erik, eller ja.
Ja, nej, jag har inget annat svar än att generellt sett skulle jag så tycker jag det är bra att man tar alla chanser att försöka när man är i sånt i hyfsat bra form. Det är ju ingen idé om man hade skulle simma på 2,18 eller 2,19, men 2,12 är ju ändå en väldigt anständig tid.
Det är det, ja. Han har ju gjort, och går man in och tittar på hans statistik på 200 bröstsim så har han gjort två lopp på 2,10. Han har gjort tre lopp på 2,11 och han har gjort en, två, tre, fyra, fem, sex lopp på 2,12. Och detta under en tidsspridning från låt säga april 2014 och under 2 år här. Just de loppen. Sen har han varit uppe och varit lite, simmat lite sämre någon gång, men 2,10 är ju hans bästa tid, och det noterar han ju 2 gånger på VM i fjol. Det var ju verkligen duktigt att pricka helt rätt, och det finns ju anledning att tro då att han kan utveckla det här och kanske går ner. Hur fort kan han simma, tror du?
Alltså det här är ju, det är lite roligt med den här podden att vi kan ju tycka till utan att ha så väldigt mycket fakta på bordet. Men alltså skulle man titta på någon sorts utvecklingskurva hos en del simmare så skulle man kunna säga som säger att ja, om man följer någon sorts utveckling här. Han har ju haft att arbeta lite med sin speed till exempel. Kan han få med sig den, alltså klara första delen av loppet lite fortare, kanske inte så mycket första 50 som andra. Såklart att det finns potential att simma under 2,09.
Mm.
Men det är
Men
många
det,
bitar som ska på plats.
ja, det är det. Men sen ska man titta på någon statistik bakåt och luta sig mot den och se hur utvecklingen har sett ut. Ja, då kanske det kommer landa strax över 2,09 under innevarande säsong. Ja, det där vet vi inte så mycket
Nej,
om.
men mycket spännande simmare och ett verkligt ljus i det annars lilla mörker som, eller ja, lite mörker som vi upplevt med herrsimningen.
Ja. Har du tittat på fler resultat från Frankrike?
Nej, egentligen inte. Simon var väl där och simmade. Det var inget jag reagerade över. Jag såg hans 200 fjäril. Sen har jag inte koll på mer. Lite dåligt påläst på alla de svenska simmarna som simmade där.
Sen gick det ju en tävling i Berlin också i helgen som ja, jag har faktiskt inte haft tid att riktigt sätta mig in i den. 161 länder och klubbar och tusentals simmare och säkert väldigt många bra resultat kan tänka under 5 pass i Europasportpark i Berlin. Vi har lagt ut resultatlänkar på simma.nu där man kan botanisera, och vi tar ju gärna emot information om det är någonting som har varit riktigt att höja till skyarna, så hör gärna av er till oss då
Var det
via.
dit många, förlåt Bosse, var
Jag
det dit
hör.
många?
Ja, ni hör av er till simma.nu via den sidan, och sen så nu får du komma in Thomas här,
Ursäkta Bosse.
får vi höra
Ja,
vad du har att säga.
ja, ja. Jag tittar ju på dig när du pratar nu, men så är det lite fördröjning på ljudet och så upplevde jag att nej, nu kunde jag falla in. Nej, min fundering var, det var många skånska simmare som var till Berlin va?
Det är det.
Ja, det var bara en
Ja.
sådär noterande.
Men jag, som sagt, jag har inte järnkoll och har inte gått igenom den tävlingen på det sätt som jag kanske borde göra. Men som sagt var, tiden är en faktor att räkna med i livet också ibland. Så är det. Jaha, det var helgens tävling. Har vi mer att säga om den? De.
Nej, det har vi väl egentligen inte. 24 dagar kvar till Swim Open i Stockholm.
Så är det.
Ja, och
Och
däremellan NC2A.
ja, precis. Om vi tittar på Swim Open först så ska vi göra en specialpodd om det som vi sänder i början på nästa vecka. Så att där ska ni få mer. Jag tror inte vi behöver landa så mycket i snacket runt Swim Open just nu. Men att det rasar in anmälningar och det ser ut som om det blir en bredare och bättre tävling än någonsin World Cup har varit i Sverige. Och det är trevligt. Och då hoppas vi också att den uppmärksammas på ett riktigt sätt. Den sänds ju direkt i Eurosport som vi har berättat tidigare. Så att, men det kommer vi tillbaka till nästa vecka. Ja, vad hade du mer på gång, sa du?
Ja, NCAA ligger ju däremellan och då kan man ju vara inne och titta lite grann i startlistan för damerna som också ligger ute på simma. Och då kan man ju notera då att om vi tar då Henriette Stenqvist så har hon en anmälningstid på 1.45.32 som man då skulle räkna om till 1.56.9 i kort bassäng. Men hon är alltså rankad nummer 27. Och det styrker ju min tes lite grann att man räknar om lite för snällt.
Ja, men så är det
Ja.
nog. Absolut.
Så det ska bli spännande att följa. Även de går ju inte längre. Ja, det kanske är länge sedan. Det är jag som är dålig på mitt minne. Men om man backar tillbaka lite grann till olympiska spel så har man ju ibland gjort om NCAA till långbana. Men det var det väl länge sedan man slutade med. Så det är väl en vanlig yardstävling igen nu. Men ändå spännande att följa.
Ja. Och vad jag vet så är det bara Stenqvist som är med på damsidan bland svenskarna, eller har jag fel?
Ja, jag skummade ju igenom, men det är ju enorma startfält. Det är ju en imponerande tävling. Jag fann ingen mer.
Nej.
Men det kan vara ett förbiseende från mig. Jag tittade på alla grenar för att försöka hitta några, men jag hittade henne på 200 och 500 yards.
Ja, det är samma här. Och är det så att ni hittar någon fler svensk, hör gärna av er så vi får lyfta fram detta. Det är ju alltid roligt. Då så, vi har ju varit igång lite när det gäller snack om SM-koncept. Och vi har det skrivit på simma, men också snackat om här på podden om kanske att tycka till lite om SM. Vi kanske vill förändra det. Vi har efterlyst idéer. Vi kan ju inte säga så här att brevskörden, den fysiska brevskörden av idéer när det gäller just den här frågan har varit så himlastormande så vi har fått ha extra brevlådor här utanför redaktionen. Men några stycken har väl tyckt till lite och det man ganska gärna tycker om det är det här med poängberäkningen på SM. Det tycker du också någonting om, Jansson?
Jag tycker inte om.
Ja, men
Jag
du
vill
tycker
till och med,
om.
ja, precis. Jag vill till och med påstå att den har varit en hämsko för utvecklingen. För SM har då blivit, nu pratar vi om de här klubbarna som prioriterar SM-poängen. Och de är ju ganska många trots allt eftersom det för det första är väldigt fint att komma högt upp i den och komma kanske på topp 3 och allra helst vinna, men också att vara topp 20 så att man får vara med i lite olika sammanhang. Så det är ju en status i den. Men jag vill ju påstå att det är ju den hämmar utvecklingen hos individen för att
Och vad menar du då? Hur hämmar den utvecklingen?
därför att
Frågar
det
sig vän av ordning och lekman i det här.
ja, jag vet inte om du är nu mer lekman än vad jag är, men alltså det hämmar ju utvecklingen så tillvida att istället för att då fokusera och ställa krav på utveckling i sina specialdistanser så är det väldigt många som simmar ett ganska omfattande program på ett svenskt mästerskap. Det handlar om försök och finaler och lagkapper och så vidare. Och då kanske man ibland, inte bara kanske, det har jag ju hört och förstått att då accepterar man ju en något sämre resultatnivå därför att man är så pass hårt belastad och då kanske inte analysen av de sista 12 månaders träningar blir rätt. Man blir inte tillräckligt avslöjad att nej men gud, jag har ju egentligen inte utvecklats som jag hade tänkt mig. Men jag var rätt nöjd med SM ändå för jag menar, vi vann ju den lagkappen och jag var i den finalen och jag tog den medaljen och så vidare. Så jag tror att det är kontraproduktivt. Ett svenskt mästerskap, såväl inne som utomhus, ska vara utan poängberäkning enligt mig.
Hur ska man då säga klara av den här biten som många gillar, alltså lagfajten? Hur ska vi klara av den i svensk simning istället? Och ska det behöva finnas en sån?
Ja, det är ju faktiskt en ganska grund, en bra frågeställning om det ska behöva finnas, och den har jag inte tänkt något djupare på. Det har jag däremot gjort kring poängerna, så det kan jag gärna debattera med många. Men om man ska ha poäng så tycker jag man har en acceptabel och bra lösning i Danmark där man har en separat tävling.
Lagmästerskap då,
Ja.
ja. Eller vad heter den? Svømmeligaen heter det väl i
Precis,
Danmark, va?
ja, Svømmeligaen är ju de topp 9 som gör upp om titeln, och så är det flera divisioner och så simmar man sig uppåt eller neråt i systemet. Och det är bra tryck på den tävlingen. I Farum har vi ibland haft med några svenska simmare och jag tror de har tyckt det har varit fantastiskt roligt, så att det är ett bra koncept. Och då struntar man ju totalt i det här med den personliga utvecklingen. Då samlar man poäng.
Ja, och där simmar man om placeringar då naturligtvis, va? Och behöver inte simma så galet fort på en del grenar. Men å andra
Ja.
sidan sett så läser man ju också att det är fantastiskt bra resultat emellanåt.
Ja, men man simmar om
Ja,
poäng, men
just det, förlåt,
man
man
gör det
simmar inte
via bra
ja,
tider.
så är
Så
det
att
ju.
det är en
Ja.
kombination, men det kan ju handla om att till exempel då, om vi tar Anders Li som då är en duktig 200 frisimmare, man får ju inte simma hur många lopp som helst. Då kanske han får gå i på 400 medley och 200 fjäril, för det alternativet i klubben ger så mycket sämre poäng än alternativet på 200 frisim, där man kanske har någon som är nära Anders, om vi nu tar det som ett exempel.
Ja, så är det. Ja, jag hade glömt bort att
Ja, den är
det
bra den tävlingen.
är ju. Ja. Kan vara någonting
Ja.
för svensk del kanske.
Ja.
Ja, kul. Och där kan man också ha nytta av olika åldrar i klubben för att fylla ut lagen.
Ja.
Unga
Så
simmare
du.
och mastersimmare och allt möjligt. Om man nu inte har fulla lag så kan man trycka in dem också.
Ja, man får ha, tror jag, 26 simmare som mest i, om jag nu kommer ihåg rätt, och så får varje simma max 4 individuella löp. Så får man simma 2 lagkapper max per match.
Det är ju det där med poängberäkning som vi är emot. Har vi tankar och idéer runt det där med A- och B-finaler och semifinaler också?
Ja, jag har tankar kring det. Jag tycker att inte det ska vara semifinaler på ett svenskt mästerskap, men jag tycker det ska vara B-finaler. Och fördelen, alltså jag tycker det är viktigt att många får chans att simma mer än en gång på ett SM. Det är utvecklande för svensk simning. Det vore, tror jag, fel att man efter försöken bara låter 8 stycken simma på kvällen. Däremot att i ett så pass litet land som vi är, och alldeles för många grenar där vi inte har tillräckligt hög konkurrens, så blir semifinaler inte den utvecklingslopp som man har tänkt sig. Då är det hellre bättre att få reda på vem är nionde man i Sverige, nämligen den som vinner B-finalen.
Är det så att vi ska ha C-finaler också i någon gren?
Ah, i konsekvens med hur jag tänker så skulle jag tycka det vore bra.
C-finaler på 50 meters och 100 meters eller någonting ditåt. Ja.
Ja, sen kommer man ju då i nästa problematik. Vi efterlyser duktiga distanssimmare, men vi prioriterar inte de grenarna, hamnar gärna efter lagkapporna etc. Så det är komplext. Är jag vad säger jag, 17:e på 400 frisim, då får jag inte chans att visa upp mig en gång till. Men är jag 17:e på 50 frisim, då får jag chans en gång till. Så det är ju också komplext. Men generellt sett, låt så många som möjligt få göra finaler om aftonen. Det tror jag är utvecklande för svensk simning.
Sen finns det ju rätt mycket sådana här små bitar va, som man kan peka på, pluppa in också, alltså runt omkring grejer som inte bara tillhör just det här med tävlandet och finaler och hit och dit och poängberäkning och sånt. Och det är lite av kosmetika som finns runt om tävlingarna, hur man exponerar det på webben, hur tv-grafik ser ut. Och då kan jag berätta att det kommer ny kul tv-grafik i samband med Sim Open i Stockholm. Ni ska bara se. Det blir jätteroligt att se det. Intervjuer efter lopp. Lyfta juniorerna kanske lite mer. Vi har ju juniorfinaler på morgon. Det är kanske så att det ska se lite annorlunda ut, just det upplägget med juniorer och seniorer. Det är kanske så att juniorfinalen ska gå sist i försökstävlingen. Det kan vara någonting. Det finns mycket sånt där smått och gott som gör att man kan förändra tävlingen och ge den lite ny energi, tycker jag.
Alltså ett svenskt mästerskap i simning håller ju som, alltså som underhållning hög nivå om man jämför med många andra mästerskap. Jag såg att du hade varit på friidrottstävlingar. Var det SM du var på?
Ja, inne SM.
Inne-SM, ja. Och många andra grenar så håller ju simningen en hög underhållningsnivå med inmarsch och de som jobbar som speakers, sätt att arbeta och bearbeta tävlingen och så vidare. Men det går kanske att förädla det konceptet också. Jag
Och
gillar när de
det
intervjuar de bra simmarna, alltså
ja.
intervjuerna emellan, det tycker jag är charmigt.
Det som jag har skrivit på Simma, att det här konceptet för mästerskap har ju sett ungefär likadant ut i 30 år. Innan dess fanns det också intervjuer. Det fanns inmarsch och musik där också, men det var på ett annat sätt då, va? Men under alla de här åren, så jag vill minnas att jag har haft samarbetat med herrar som Fredrik Belfrage, Olsberg, Agne Jälevik, etc. på SM, på olika SM där de har varit inhyrda och snackat. Så att jo, det har förekommit väldigt mycket. Och redan 1952 på SM, den gången så var Lennart Hyland intervjunisse på ett SM, som gick då inför 5000 åskådare uppe i norra Dalarna. Det kan ni titta och läsa om under mästerskapssidorna på Simma också. Så jo, det har gjorts försök, men jag tror att vi bör göra ytterligare jobb där. Och som sagt, vi tar gärna emot idéer från er som är lyssnare och läsare i den här frågan. Så hör av er, så kan vi göra de här mästerskapen bättre tillsammans. Så tycker jag. Vad tycker du?
Jo, jag ska inte göra det allt för långrandigt, men jag tycker att det ligger fel på, jag ska ligga senare på sommaren, nog om det. Jag tycker det ska vara den tidpunkten på året när man delar ut alla de här priserna till viktiga människor, funktionärer, bästa simmare, tränare, etc., etc. Det tycker jag ska vara i samband med ett svenskt mästerskap. Det är den finaste stunden vi har på året. Förutom de internationella tävlingarna, och då borde det vara frack på kvällen.
Ja, du är mycket för frack.
Nej, jag kommer inte i något,
Mannen från
men du förstår min
vidderna.
andemening.
Ja, jag förstår din
Ja,
andemening, och det
ja.
jag tycker också. Men framförallt så tycker jag det är väldigt viktigt att vi har en levande diskussion runt våra mästerskap, eftersom våra mästerskap är det finaste vi har. Det är julafton, och julafton ska vi anstränga oss extra mycket om. Vi behöver inte köra Kalle Anka klockan 15 motsvarande på våra sim-SM varenda gång, utan vi kan förändra lite, även om det kan vara svårt att ändra just Kalle Anka kanske. Ja du Jansson, vad har vi mer att snacka om idag?
Kommer Sara ha någon konkurrens på 100 fjäril i Rio?
Det frågar man sig. När du ställer frågan 100 fjäril,
Ja.
så är det ju så att hon leder världsstatistiken i år med 56-38. Nere i Sydney nu under helgen så pluppade det in tre stycken simmare på platserna 2, 3, 4. Det var Emma McKeon 57-2, det var Jeanette Ottesson, danskan, 57-4, och Alicia Coutts, Australien, 57-53. Det är de som har placeringarna efter svenska Sara. Och sen kommer då OS-mästarinnan Dana Walmers, som i Austin för några veckor sedan gjorde 57-61. Och sen har vi brittiskan Rachel Kelly som har varit ner på 57-7. Det är de som har gjort under 58. Och sen så har vi skrivit en del om Rikako Ikea från Japan, den unga blott 15-åriga japanskan som har varit nere på 57 och låga i höstas eller slutet på 2015 och nu har 58,07. Och sen så kommer det ett helt gäng med simmarskor sen på 58 sekunder. Hur mycket fara är det för Sara som dock leder med 9 tiondelar så här långt in på året?
Alltså om Sara har den utveckling och det man tror på, då kan man ju tänka sig att Sara kommer att simma mellan 55,5 och 55,7 någonstans där, eller kanske till och med under 55,5. Och det är klart det är svårt att se någon annan än Dana Wollmer som kan vara med i det egentligen. Men jag tänkte stanna till lite på vilket sätt loppen simmas. När Sara vann VM i Rom 2009, då öppnade hon alltså på dryga 27 sekunder och så gick hon hem på 29 låga och fick då 56,06 eller 56,09. Jag kommer inte ihåg vad världsrekordet var då. Men hennes stora vapen var ju hennes fantastiska hemgång. Det har hon ju lite grann bakom sig. Sara har lite grann förändrat sina lopp. Idag simmar hon ju med betydligt högre fart första 50, men simmar snarare lite långsammare på andra 50, men är fortfarande den som simmar fortast förutom Dana Wollmer när det gäller andra 50. Som exempel i London så simmade Dana Wollmer på 26,39 och 29,6. Om det dyker upp några som har en stark hemgång så kan ju Sara hamna i det läget att hon blir utsatt för press bakifrån istället för att vara den som utsätter de andra för press. Och då helt plötsligt så blir det handla om väldigt mycket mer psykologiska faktorer och att bibehålla tekniken på rätt sätt. Så att det är den ena faran. Men jag tror ju att Dana Wollmer kan simma, alltså henne kan vi inte räkna bort. Rikako Ike från Japan som då gjorde i november 57-56, hon hade 30,4 på andra 50 och det är en okej hemgång. Hon är ju duktig också på frisim, gjort 53,99, gjort så pass snabba som 24,74 på 50. Är hon inne i en Sara Sjöströms utveckling som Sara var när hon var i motsvarande ålder? Det är klart, då kanske hon är en 56,0 tjej till sommar. Vi har väl Kelsey Vorell från USA, ja, som också är en kandidat som kanske har kvar lite av sin utveckling. Sen har vi ju då vår danska vän Jeanette Ottesson, men har väldigt svårt alltså att hon ska kunna ha en så stark hemgång, även om hon lurade Sara på guldet på EM för 2 år sedan. Så nej, jag har svårt att tro på henne i medaljstriden. Men visst, vi tänker oss Sara som en klar vinst, men det finns ju inga klara vinster. Hon kommer att bli utmanad.
Worrell har gjort 57-24 i långbana på Pan American Games i fjol. Och är duktig på 200 också, ska sägas. Och duktig på 50 också, har hela registret.
Ja.
Och född 1994, någon månad yngre än vad Sara är. Eller äldre än vad Sara är. Men som sagt, hon kan bli giftig. Men hon finns inte med på världsbästalistan
än.
Nej, nej, hon har inte tävlat.
Jag vet, hon är ett år yngre än Sara. Sara är född 93.
Ja, förlåt mig. Ja, 94 är hon född. Ja, det är rätt. Det är rätt.
Ja. Så att även om vi nu har Sara som medaljkandidat hela tiden och har henne på tapeten i varje podd, för det tycker jag hon ska vara. Hon är ju vår Zlatan, tycker jag. Då så får vi inte, när vi då far iväg, eller jag far iväg med medaljer hit och dit och världsrekord hit och dit, så det finns ju också en bister verklighet.
Ja, så är det. Och då frågar vi oss om vi ska ta oss ur denna lilla bubbla som simpodden är och ut till den bistra verkligheten. Och för att hälsa er sedan välkomna tillbaka till ny podd om Swim Open Stockholm. Och den kommer nästa vecka. Jansson, har mer att tillägga i debatten idag?
Nej, det har jag inte. Det är ju Dennis vi ska intervjua. Jag hoppas han har smoking på sig.
Mm. Det får vi hoppas. Han ska ju snart ha julafton i sitt projekt Swim Open Stockholm alltså. Ja, tills vi hörs nästa gång så ber vi att få rekommendera oss och hoppas att ni alla får en trevlig vecka här. Tack så mycket Jansson för idag.
Tackar, tackar.
Hej.
Thank you.